Det här är Örnen och kråkans poesipodd som görs i samarbete med Poesibasaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi.
Ja, kära publik, välkomna som sagt till Örnen och kråkans tredje podd för i år som ingår i vår nya satsning Det poetiska i Europa, där vi blickar ut mot vad som händer på de europeiska poesiscenerna, eller åtminstone undersöker. Vi kanske inte kommer kunna ge er alla svar ikväll, men vi ska åtminstone utforska den här domänen. Och med mig har jag Mikaela Blomqvist, kritiker på Göteborgs-Posten, tillika känd poddare, höll jag på att säga, från Gästabudet. Välkommen.
Tack.
Och sen har vi Erik Lindman Mata, kritiker, poet, författare. Välkommen hit.
Tack.
Jag vänder mig nu till er, kära panel. Hur tänker ni kring det tyska kulturlivet? Vad har du för bild av det, Mikaela? Är det högt och liksom hierarkiskt och lite sådär stramt, eller har du en helt annan bild?
Ja, men jag tänker nog att det är högt och lågt. Att å ena sidan så har man det du beskriver, och sen så har man ett fenomen som karneval där vuxna människor klär ut sig i maskeraddräkt och dricker en massa. Hur jag tänker på den tyska kulturen och den tyska lyriken, så är det nog mycket utifrån språket och utifrån då hur det tyska språket är, eller hur jag uppfattar att det är. Och då tycker jag att tyska är ett analytiskt språk. Om man jämför med till exempel engelska eller franska eller kanske allra mest spanska, så är ju det språk där det är väldigt enkelt att skriva vackert och drömst på något sätt. Och det är inte tyskans kvaliteter, tycker inte jag.
Det där har jag hört förut. Jag såg en intervju med sångerskan Ute Lemper för många år sedan, och där hon på franska satt och just i fransk tv och sa: franskan är ett presensspråk och kan därför aldrig bli lika djupt som tyskan. Mm. Är det lite det du är inne på kanske?
Ja, men något sånt.
Ja, att det ligger i grammatiken.
Ja, också klanger. Och jag tänker att tyska är ju alltså ett ganska entonigt språk. Och då tänker jag att man i litteraturen antingen kan bejaka den entonigheten och få till ett kanske lite mässande tonfall. Om man tänker, om ni har hört hur det låter när Paul Celan läser Dödsfuga till exempel. Eller så kan man, som till exempel Peter Handke, som ju först och främst är prosaist men som ändå har tydliga poetiska kvaliteter i hur han skriver, gå emot det och försöka få till en lätt och på något sätt impressionistisk tyska, vilket inte borde vara möjligt men som blir möjligt då i hans litteratur.
Mm. Vad tänker du, Erik?
Jag tror att det absolut finns några begränsningar eller liksom riktningar som ges av språkets grammatik och sådär. Det tror jag. Om man tar ett konkret exempel så finns det ju den engelskspråkiga poeten T.S. Eliot, när han skriver sina fyra kvartetter, så använder han ett italienskt versmått och beklagar sig inte riktigt, men han säger ändå så här: ja, jag kan ju inte göra det som italienarna, helt enkelt för att jag inte kan rimma på lika många ord. Det är inte så det här liksom kasussystem eller böjningarna ser ut. Så någon form av liten vinkling finns det ju, och det finns språk som är enklare eller mer tillgängliga för att skriva långt med många bisatser, typ tyskan och så vidare. Men jag tror att den större delen är ju någon form av liksom vag kulturell självbild kanske framförallt, och tradition. Att man tänker att spansk eller kanske framförallt latinamerikansk poesi ju har en, där skulle jag ju tala om högtravande. Alltså men det är inte riktigt det man, jag förstår vad du menar med högtravande, men där är det ju liksom stora känslor. Det är ju själva språket som de dikterna ska skrivas på är ju ganska svulstiga saker. Och det tror jag inte att jag associerar med det tyska nödvändigtvis.
Nej, men det är inte jag heller inne på, tror jag. Jag menade nog inte svulstigt eller högtravande, utan kanske mer att vi har en idé om det som just djupsinnigt, filosofiskt, kanske stramt till och med.
Jag tror att det finns ju någonting där. Men personligen så har jag nog alltid tänkt, kanske också för att jag har mera att göra med österrikisk än just tysk litteratur och kultur, men att det är ju framförallt är ett ganska nevrotiskt kulturellt uttryck. Det finns mycket som är, det här innerliga ju också handlar om, eller det innerliga, inte det innerliga som är det känslomässiga, utan det inåtvända som då kan bli allvarligt eller sådär, också handlar om en, om man ska verkligen måla med de stereotypa stora penslarna.
Vilket liksom, vi gör.
Ja, precis. Ja, men en så luthersk inåtvändighet, så att säga. Det är den stereotypen man får ta till. Så att jag tror inte att det, jag upplever det inte som jag upplever inte den hierarkin som ju också finns i tysk kultur om man jämför med svensk kultur som ett uttryck för liksom ämbetets upphöjdhet, utan snarare att det är så här, nej, men det är det strikta och det inåtvända och det liksom det är mera, det mera
att man odlar, det som ideal,
ja.
Kanske.
Ja, det är någon form av självbild. Men som sagt, det här är också en självbild som verkligen inte stämmer överens med verklighet. Alltså det är en självbild som vi ju lägger på dem här nu också.
Och de på sig själva kanske delvis.
Till viss del. Det får mig att tänka på en delvis annan sak, men i litteraturfackliga sammanhang så jämför man ibland så hur tyskarna gör med fasta bokpriser och sånt där, med hur vi gör här i Sverige och i andra länder. Och jag minns en gång att jag sa att så här, men jag har läst en utredning som en tysk ekonomiprofessor har gjort. Allt var bra med fasta bokpriser. Alltså det fanns inte ett bättre system i hela världen för att få bra litteratur. Så sa jag det till en vän och sa så att absolut, det kan mycket väl vara sant, men tyskarna älskar också sina system, sina egna system. Det är självklart att det här har vi ju räknat ut på ett väldigt bra sätt. Så att självbilden kanske inte alltid är helt sanningsenlig.
Nej, men det tycker jag också framgår lite. Ni har ju läst en essä som vi har beställt då via Goethe-institutet och Örnen och kråkan om tysk samtidslyrik av kritikern Beate Tröger. Och hon målar ju också upp en ganska positiv bild av den tyska samtidslyriken. Det är väldigt lebendig, som hon säger, levande. Många uttryck samtidigt. God distribution, många småförlag som har tagit över utgivningen. Samtidigt har det ju då på Twitter till exempel föregått. Det har varit prat om att Uljana Wolf, som är en poet född på 70-talet och väl etablerad, inte har fått knappt en endaste recension i tidningarna. Så det verkar finnas olika bilder om hur det ser ut i den tyska poetiska offentligheten. Har ni någon uppfattning, Michaela?
En uppfattning?
Uppfattning om hur det fungerar i Tyskland, om det är en liksom levande kultur kring kritik, om det skrivs mycket eller om de också befinner sig i liksom en, vad ska man säga, som i Sverige där det kanske ges ut mindre och mer att ta sig in på små förlag och så här.
Jag gick in faktiskt igår och kollade på Desites kultursida och då blev jag förvånad att det var massa artiklar som handlar om samma författare som det skrivs om i Sverige just nu. Alltså det var Olga Ravn och Glenn Beck. Men jag tycker nog inte, jag kan nog inte svara bra på frågan. Jag har liksom ingen helhetsbild.
Så. Vad tänker du, Erik? Har du någon uppfattning?
Jag har inte heller något svar på frågan, men däremot så tror jag att det det finns såklart en, eller inte såklart ska jag inte säga, men jag tror att det absolut finns en lite starkare, det blir fel att säga gräsrotskultur, men liksom olika typer av evenemang eller liksom scener där det kan finnas lyrik som inte är då recensioner på tidningarna, för det tror jag absolut kan lida samma problem som här, eller att det finns samma typ av strukturella påverkan från digitaliseringen och så vidare, säkert. I vilken mån det är lika mycket kan jag inte säga. Men mitt intryck är att det finns flera, ja men Berlin Haus für Poesie, de gör ju svinmycket saker och lägger ut jättemycket, och igår när jag satt och försökte åtgärda det liksom stora bristande det lite stora hålet med bristande kunskap om unga tyska poeter, hittade jag ett lyrikkabinett i München som jag inte kände till det, och jag hittade en från Wien. Det känns som att det finns många, och det är såklart, det är ett större språkområde och så vidare, men det är inte heller jättesvårt att hitta möjliga orsaker till att det ser ut så, som har med litteraturpolitik att göra, och också synen på boken som en kulturbärare som är viktig och så vidare. Men så att jag tror att det finns mer av det. I vilken mån det återspeglas på kritiksidorna?
Ja, det är naturligtvis
svårt. Det finns
inga
tysktörnen och kråkan,
nej,
det vet jag.
Nej, men det är ju svårt från vår horisont såklart att uttala oss om detta. Och därför är, som jag säger, vi utforskar frågan. Men det blir ju svårt att komma med några klara svar idag. Men vad tänker ni, varför, om det nu är så levande och roligt i Tyskland, varför når så förhållandevis lite av den unga poesin oss till exempel? Vi får läsa här i Trögers essä, så nämner hon tre unga poeter födda på 80- och 90-talen som samtliga har en ganska, ja, skriver om, vad ska man säga, poesi ur ett, de kallar det för ett Weiblichkeitsmonster, alltså kvinnlighetsmönster, där man utforskar och närmar sig liksom det kvinnliga ur alla vinklar. Vad tänker ni här? Varför får vi se så lite av den typen av översättningar hos oss?
Men jag tänker att man översätter de stora namnen och att det är bra. Alltså, det kanske inte är jätteintressant för någon i Sverige att läsa tyska poeter födda på 80- och 90-talet, utan
för att?
Ja, men för att ja, det behöver ju nödvändigt inte behöver ju inte vara så, men jag tänker mig att de skriver sämre. Alltså,
och på ren åldersbasis.
Ja.
Okej, okay. Intressant take. Vad tänker du?
Nej, men jag tycker att oavsett vad man tycker om olika åldrars litterära förmågor, så kan man ju säga att för 1-2 år sedan så gjorde en, den är väl österrikiskt baserad, en tidskrift som heter Die Horn. De gjorde ett helt nummer med svensk litteratur. Svensk poesi, nej, var litteratur. Och liksom presenterade, jag tror det var Åse Berg och en man som heter Paul Berf som var redaktörer. Och då valde de ut och översatte och sådär. I Danmark så vet jag också att man har ju gett ut ny svensk poesi, en antologisamling och sådär. Och nu får någon jättegärna rätta mig, men jag vet, har inte sett något liknande i Sverige, alltså något liknande grepp. Och det är ju det som är det intressanta, för att man kan inte tänka, det är såklart att vi inte kommer känna till lika mycket om den unga litterära scenen i Tyskland eller Frankrike eller Danmark som vi gör om, som vi gör i fråga om den svenska. Men det är ju ingenting. Och det tycker jag ändå är anmärkningsvärt. Alltså det finns inte ens några försök till att om man då vill åtgärda eller återgå eller förflytta sig tillbaka till någonting som vi hade tidigare, som ju var ett väldigt, väldigt nära kulturellt utbyte med det tyskspråkiga, som idag inte existerar. Så den förändringen är ändå tydlig och har ju säkert sina mycket stora anledningar. Men
ja, alltså de anledningarna kan vi ju säkert ägna en hel podd åt själv. Men jag tänker ändå, förutom om vi nu tänker på Tysklands 1900-tals historia som såklart har påverkat, så handlar det väl också om att vi kulturellt har glidit ifrån varandra, intressant, Tyskland och Sverige. Vi är ju väldigt orienterade mot det anglosaxiska idag och känner oss mer hemma i den kulturen än vad vi gör i den tyska, som kanske fortfarande präglas av en viss religiositet. Saker som vi har frigjort oss ifrån kanske på ett helt annat sätt. Mm. Vad tror ni om det, Michaela?
Jo, men det var vad jag tänkte på när jag läste den här essän ungefär, för att hon lyfter fram då, ja men, tre kvinnliga unga poeter. Eller den ena är, en av dem är icke-binär. Och då tänkte jag, ja men för det första så tänkte jag att queer-poesi det känns som något som var stort och nytt i Sverige för 15 år sedan kanske. Och det är klart att det finns massa queera poeter fortfarande, men då är det mer som att de bara är poeter, alltså man är inte så upptagen av att de är queer. Och också hon lyfter fram att det nyligen har kommit ut ett band med Frauenlyrik som ja, men samlar
en antologi helt
enkelt. Ja, kvinnliga poeter.
Från medeltiden och fram.
Ja. Och där tänkte jag också när jag läste det så tänkte jag först, gör de det först nu? Alltså,
ja, jag tänkte precis likadant. Det säger ju någonting i sig att det är en fråga på något sätt.
Mm, mm. Men sen det här med moderskap och kropp och sånt där, det uppfattar jag ändå är något som den svenska poesin också håller på med nu. Mm. Och som hon lyfter fram i SN.
Stämmer. Vad tänker du, Erik?
Nej, men jag förstår, jag hör vad ni säger, men jag tror att det, jag tror ändå att jag tycker att två saker, och det ena är att i den mån vi kan komma överens om att det översätts mer fransk litteratur till svenska, och också ung fransk litteratur. Alltså det är inte jättemycket, men mer än ung tysk litteratur. Jag gissar här lite nu.
Jo, men så är det ju, uppenbarligen.
Ja, det beror lite på vad jag menar med ung, men relativt sett. Mm. Så kan jag inte på något sätt se att vi skulle vara kulturellt närmare Frankrike än Tyskland. Nej. Det kan jag inte acceptera. Och det andra som jag tänkte på när jag liksom funderade på den här frågan, det var att, för jag ägnade ju som sagt lite tid åt att försöka bara kolla, så här, men vilka är det som är unga tyska poeter nu då? Då hittade jag en serie som ges ut av ett Berlin-baserat förlag vars namn jag har glömt, som heter Edition 20. Och så lyssnade jag lite på när de läste, det var två poeter, en som heter Alicia Gamsich, aldrig talas om, och en österrikisk som heter Barbara Juch. Och det slog mig att det här är ju är saxat ur just den typen av liksom svensk kultur som har en tratt mot USA. Alltså inte då amerikansk mittfåra, utan just amerikansk experimentell poesi, performance, konst. Någon slags, också en av dem hade då pluggat i USA, visade sig sen, absolut fine. Men att det ändå var en otroligt, nästan liksom obehaglig likhet, tyckte jag. Jag kände att det var för nära.
Men det kan man ju tänka också, att det, internetgenerationen är ju en Exakt. Enda generation.
Åtminstone finns det olika typer av liksom, influenser som verkligen syns tydligt. Och sen så var den Juchto, hon sa ju på frågan om ja, men hur skriver du, och ja, det är klasstematiken som kommer upp, men direkt så hakade hon ju också fast i något hon menade var en österrikisk tradition av performance-dikt och liksom Ernst Jandl här, som jag plockade fram, en österrikisk poet som ju är känd för sina sprechdichtungen eller sprechgedichte och sådär, så att hon menade att det kanske fanns en längre tradition, men för mig så var det också väldigt, väldigt samtida lyrik. Jag kände inte att jag, det var liksom inte svårt att förstå vad det var som skedde i den här dikten.
Mm. Jag tycker det är roligt att du säger det här. Vad skulle vi ha närmare band till Frankrike för? Det tror jag inte vi har, men jag tror att via den anglosaxiska kulturen så sneglar vi mot Frankrike, för de har ju, det är ju en kultur i sig att romantisera Frankrike, så det kan ju vara också så. Ja. Ändå kan man ju undra lite grann, om man tänker på Tyskland, det är ju svårt att, alltså tysk poesi eller tysktalande poesi, det är svårt att tala om det utan att kanske komma in på att dela upp lite i Tyskland, Österrike och sen övriga språkområden, kanske då i forna öst som i Rumänien och sådär. Du har ju lite koll på Österrike, eller hur, Erik?
Jo.
Jag tycker Österrike är ett spännande land, för det emanerar alltid så vansinnigt intressant litteratur ur det. Och sen när man besöker det så kanske man upplever att det är snarare ett extremt traditionellt, väldigt konservativt land. Och ibland, så precis som i Japan till exempel med deras feministiska filmer och sådär, så kan det vara så att ett extremt konservativ mylla då ger upphov till ganska radikal kultur. Skulle du säga att det är fallet i Österrike?
Men jag tror att det är svårt att, att liksom inte formulera sig på något sätt som går åt det hållet i alla fall, att det finns någon liksom, jag vet inte, Wien som tidigare kejserlig imperiestad som har liksom odlat den där urbana metropol liksom, kulturen på något vis, och som sen helt plötsligt befinner sig som en liten ö gentemot resten av det politiska och kulturella Österrike kanske. Och det är någon dynamik däremellan, det tror jag. Men jag tror också att, och det kom upp när jag lyssnade på det på ett House för poesi-sändning då, där de skulle presentera, de hade valt, det var Mara Genschel som bland annat nämns i den här essän, och en man som heter Konstantin Ames som skulle välja massa olika böcker. De presenterar olika böcker i det evenemanget handlar om. Och vid ett tillfälle så pratar den här mannen Ames då om en österrikisk poet vars namn jag glömt. Och han liksom säger så här, som alla österrikare, så alla österrikiska poeter, de håller på med språket. Det är med språket de håller på. Så säger han massa saker, massa utsagor om Österrike. Och till slut så kommer Mara Genschel in, som också är tyska. Hon bara, men vad menar du? Vad är det för särart du försöker liksom avspalta från det tyska språkområdet? Det är inte alls så där tydligt. Och då sa han något som var så roligt. Han bara, ja, men man skulle inte, det här var en gammal dikt, eller från 60-talet också, man skulle inte ha kunnat presentera den här dikten i Tyskland utan att verka helt dum. Då kände jag, det var mycket olöst där mellan de tyska och det österrikiska. Så kanske att det också finns en, jag vet inte, den spaltningen, alla olika lillebrors och lillasysterkomplex som man kan läsa in i det, att det är någonting, jag vet inte. Men jag tror att man återigen, det är nog mera självbild och utanpå förnissor än vad det är egentlig skillnad mellan.
Men finns det inte någonting, om vi nu ska komma in lite grann, vi ska inte fördjupa oss i det, men lite grann kring temat minneskultur som är väldigt starkt odlad i Tyskland men inte överhuvudtaget knappt i Österrike. Kan inte den skillnaden också spela in ganska mycket kring det österrikiska psyket? Det finns liksom ett mörker där som aldrig har, du som också är psykolog Mikaela, aldrig har lyfts upp i ljuset. Tänker jag, om man nu ska generalisera lite.
Men som däremot kommer fram
i litteraturen.
Ja, i den österrikiska prosan i alla fall, framför allt. Om man tänker på Elfriede Jelinek,
ja, precis.
Eller Ingeborg Bachmann och Thomas Bernhard, så tar ju de upp det hela tiden. Alltså nästan
maniskt.
Ja, på ett frenetiskt sätt. Men sen, jag vet inte, jag tänker ändå att man på något sätt måste tänka på det som en litteratur. Om man läser Kafkas dagböcker så sitter han i Prag och läser Goethe och förhåller sig till Goethe. Ja, men och kommer ut på ett tyskt förlag och samma en schweizisk författare som Robert Walser åker till Berlin, blir också utgiven på tyskt förlag, läses av Kafka och Robert Musil i Österrike. Alltså, det är ju samma språk ändå. Så.
Men det har ju också på
och Paul Celan där från Rumänien såklart. Mm. Det är ju också, sitter ju ihop såklart. Jag håller med dig om det, Mikael. Vad tänkte du säga?
Jo, nej, men att det är samma språk. Men det måste ju också någonstans ha funnits olika typer av kanske inte helt koordinerade försök att hålla samman det som en kultursfär. Eller jag menar, vi har ju inte, det är inte oöverstigliga hinder för oss i Skandinavien språkligt, men vi har ju verkligen lyckats att inte hålla samman det som den typen av kultursfär som det tyskspråkiga är, menar jag, alltså mellan Norge och Danmark och Sverige. Så att någonstans så finns det väl ändå ett, jag vet inte, jag tycker Schweiz är ju exemplet, det är ju jättemånga som liksom anpassar sin tyska när man, om du är schweizare och ska tala med en tysk person, då talar det ju någon form av motsvarigheten.
Ja.
Precis. Så att det är ju inte som att det är mindre, ett kortare steg mellan de olika språken eller de olika dialekterna för den delen. Så någon form av försök att hålla ihop det eller betrakta det som ett och samma. Kanske inte hålla ihop det, men att ändå betrakta det som en och samma kultursfär tror jag verkligen har spelat in.
Om vi bara dröjer kvar lite då kring minneskulturen och sådär. Hur är det, jag menar, i efterkrigsskuggorna så är det ju uppenbart att mycket poesi har skrivits i någon slags efterdyningar då, efter de stora faserna. Hur är det för dagens unga poeter? De står väl ändå relativt fria nu, tänker man, från det arvet? Eller kan man aldrig riktigt göra det? Vad har ni för tankar kring det här?
Jag tänker att tyskarna, de verkar inte, de verkar ha fortfarande kanske ha lite kvar med minnesarbetet att göra. Men att det absolut har gått så många vändor att det nog finns en stor frihet. Jag tänker att den politiska strömningen som kallas för antitysk strömning på vänsterkanten, som liksom har tagit en extrem position i förhållande till olika tyska ideal och sen liksom har snurrat sig runt i cirklar bort i ett konstigt hörn, kanske kan få stå som exempel för någonting mer allmänt, att man ändå har hanterat det på så många sätt att det inte är en låsning, men det dyker ju upp, skulle jag säga, kanske mer än, men i Sverige, det är svårt att säga, men en av de här unga poeterna som jag nämnde tidigare, Gamzig, jag tog ett litet citat ur en av hennes dikter som handlade bara om det. Som är, de sista raderna är trädgårdsmästarens idé är samma som hemmets. Om du inte har något måste du plantera det. Så länge du kan ärva är du något. Den vänstra handen viker ryskt, den högra ordnar tyskt. Mm. Det är väl någon form av uttryck för att såklart, man ändå, det temat var ju exakt någon form av minneskultur. Mm. Men jag vet inte om det känns som en tvångströja. Det tror jag inte. Det upplever jag inte liksom, som det kanske har gjort tidigare.
Jag tänkte på det när jag läste Anja Utlers nya bok som precis har kommit på svenska, som heter Det börjar sorgerefräng och som är översatt av Linda Östergard. Utgångspunkt för den är att hon upplever att hon drabbas av sorg i och med att Ryssland går in i Ukraina 2022. Hon är disputerad i ryska, tror jag. Alltså, ja. Och då skriver hon utifrån det, så skriver hon 209 dikter som lånar haikuns form. Där varje dikt börjar, det börjar bli dag och så tre rader till då. Men då fogar hon in efteråt en 40 sidor lång essä som reflekterar över den här sorgen och över känslosamhet i dikt. Och utifrån en svensk horisont så skulle jag inte säga att det här är en känslosam dikt eller på något sätt att det här patoset som kan finnas i svensk dikt där man skriver om olika politiska frågor och nästan speglar sig i dem lite så att man själv träder fram som en fin person på något sätt. När man läser Anja Utler så får man intrycket att det sättet är inte möjligt att skriva på i Tyskland, utan jag tänker mig att man i och med den tyska poesitraditionen reflekterar över de här frågorna på ett annat sätt.
Du menar att det är på grund av poesitraditionen, alltså den djupa som gör det, eller är det själva historien som framtvingar en sådan poesitradition?
Nej, jag tänker att historien har framtvingat en sådan tradition, men jag tänker att nu har det blivit tradition. Och det är väl en tradition där språket aldrig kan vara oskyldigt.
Just det.
Jag tror att det kan finnas någonting verkligen i det, och som kanske också syns. Jag minns att jag för några år sedan, det var nog när Louise Glück fick Nobelpriset, att jag satt, jag tror att jag kanske läste Mayröcker eller någon annan österrikisk poet samtidigt, och att det slog mig att så väldigt olika författarskap såklart, men ändå så de stora liksom poeter i sina respektive språktraditioner och så fullkomligt olika när det gäller att lägga saker till rätta. Alltså båda mycket, mycket bra poeter, men att Louise Glück och den amerikanska traditionen som jag tänker att hon företräder eller hör till har ju lagt dikten till rätta på ett sätt. Alltså det är ett väldigt snyggt gjort verk. Och att jag upplever nu Majröcker ju det tydligaste exemplet. Men jag tror att man kan se det lite mer allmänt. Kanske bland österrikiska poeter i synnerhet, men tysk poesi i allmänhet också. En något större vildvuxenhet som kanske också har att göra med att det då inte är liksom, språket är inte enkelt eller språket är inte, det är inte de här, att använda de här sakerna på ett så transparent och liksom, funktionellt sätt blir också, det blir ett så tydligt ställningstagande så att man håller på.
Det finns många fällor, är det det du tänker?
Eventuellt någonting måste, sånt. Jag vet, ja. Jag tänkte att det fanns någon viss beröringspunkt där som resulterar i den här vildvuxenheten.
Men jag tänker också på en poet som Elke Erb, som var en östtysk poet född 1938. Hon har skrivit en diktsamling som heter Kastanjeallé som kom på 80-talet någon gång. Då har hon kommentarer till dikterna som är längre än själva dikterna. Så boken inleds med en liten dikt som bara är 4 rader, tror jag, om lukten av självförgätna möss. Och så sen så har hon en ganska lång kommentar om att det här är diktsamlingens första dikt och hur ska man tänka kring det. Och, så att, ja, men det här att ja.
Och det är inte på något sätt ironiskt eller humoristiskt menat, det vet man ju inte. Eller hur tolkar du det?
Ja, men det finns väl
lekfullhet.
Humor. Ja, lekfullhet är nog rätt ord, tror jag. Annars hade det bara varit galet.
Det kanske är en kommentar på behovet av att kommentera på något sätt.
Ja. Lekfullt när det är östtyskt, galet när det är österrikt.
Just det, det är väl det. Ja, du har ju översatt en del själv, Erik. Inte just poesi, men en del prosa, vad jag vet. Och om vi ska återgå lite till språket, vad är det som lockar dig med tyskan som språk i översättning? Eller vad liksom lockar dig till det tyska överhuvudtaget?
Nej, men jag snubblade ju lite in i det. Jag studerade musikkomposition tidigare och efter att jag hade varit här i Stockholm så studerade jag då i Graz i Österrike och stannade kvar i Wien. Så att jag snubblade egentligen bara in i det tyska språket genom vänskap. Men jag tycker att det är väldigt... Det är ju alltid fantastiskt att översätta. Man lär sig otroligt mycket. Det är verkligen en aktivitet jag kan rekommendera alla. Och det senaste jag översatte nu var Arthur Schnitzler, österrikare igen. Hans korta roman Fröken Else, och den utspelar sig ju både liksom i boken i sig, men språkligt slutet på 1800-talet ungefär. Och en sån sak var ju fascinerande. Det är ju fascinerande på dubbla nivåer att behöva träda in i ett annat språk, förstå det, men också träda tillbaka i tiden. Det har ju inte någonting med just tyskan eller österrikiskan att göra, mer än att det finns vissa dialektala ord och sådär. Men jag tror att det är det, den mera allmänna översättar positionen som lockar mig.
Men om du skulle specifikt tänka lite på tyskan då, liksom, vad tänker du, vilka är utmaningarna, men vad är också lockelsen?
Jag tror att den uppenbara utmaningen ju är att det går att skriva sådär på svenska. Det är ju bara frågan är om man vill låta sådär på svenska. Alltså i vilken mån, till exempel när filosofi översätts, så kan man ju tillåta sig att ha en tysk meningsuppbyggnad och kommatering av olika anledningar. Om man vill bara vara väldigt nära, man vill liksom vara inte linjär på ett sätt i översättningen, eller man vill på något sätt låta lite arkaisk. Men det ska man ju eventuellt inte göra om man översätter helt vanlig liksom modern skönlitteratur. Men det går ju. Alltså det är verkligen helt grammatiskt och uttrycksmässigt möjligt. Och det är väl en liksom liten fara att man lätt kan gå till den polen som jag verkligen tycker att man inte ska nedvärdera. Det vill säga, hur mycket kan jag trycka svenskan så som den är talad idag? Hur mycket kan jag tvinga den att vara på ett annat sätt i min översättning? Det är nog enkelt att hamna där. Och inte liksom bara tänka att så, som när ganska mycket, om vi hänger kvar lite vid filosofi, översättningar. Så när amerikanerna översätter tysk filosofi så gör de ju den direkta motsatsen. De kapar ju allt som vi tyckt finns av tysk liksom, grammatik eller någonting och bara, nej vi ska inte, de här, att det är lite tvetydigt här. Det handlar bara om att vi bestämmer en av betydelserna, sen kör vi på med den. Och jag tänker mig att det är enklare att hålla sig borta från den polen när man översätter till svenska, för att språken är så nära varandra helt enkelt.
Just det. Men skulle du säga att tyskan är ett oreformerat språk jämfört med svenskan?
Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det beror på vad man menar. Alltså, du tänker att den är grammatiskt, så är den ju då liksom lite mer lik hur svenskan var tidigare. På det sättet, ja. Men i Sverige så har vi ju inga språk. Alltså, vi har ju få språkliga reformer i Sverige. Alltså få språkliga beslut om att ja, men nu gör vi så här. Spanska akademin är ju fenomenal på att säga okej, nu har vi märkt att det är mycket enklare att göra så här. Då blir det här den nya regeln. Och i Tyskland så hade man ju inte eller i det tyskspråkiga rummet så hade man ju inte en fullt lika enkel process kanske, men det som heter väl Duden 2000 eller Rechtschreibung 2000 eller vad det heter, det var ju en liksom stor reform med att göra om språket. Mm. Och det har vi ju inte, det ser vi ju inte här. På svenska så är det mera, titta nu har vi lyckats göra så här. Nu
men än så länge har de väl inte lyckats göra sig av med sina versaler på substantiv och sådär. Det har väl försökt, ja, så att säga. Ja.
Inom poesin, sen länge, ja, vill jag säga. Där har det ändå funnits en lång tradition av att det är det stora upproret mot den språkliga konservatismen.
Ja, Beate Tröger skriver lite triumfatoriskt att männer skrivs med liten bokstav i Frauenlyrik. Mm. Mm. Det gjorde hon en viss poäng av. Så det var en stor grej. Och då kan man ju säga, det är ju ganska roligt.
Jag unnar dem den revolten.
Ja, och då kan jag säga så, utan förtrycket är inget uppror. Så det är ju lite kul att de behåller då sina versaler så de kan få bråka med dem. Ja. Mm. Vad är din relation till tyska språket egentligen, Michaela? Hur trillade du dit?
Jag läste spanska i skolan hela skolgången. Och sen när jag var 20 så tänkte jag att det var hemskt att jag inte kunde tyska, för att jag tyckte så mycket om ett antal tyska författare och hade läst dem i många år, och det var väl främst Kafka och Musil. Och då bestämde jag mig för att lära mig tyska, och då läste jag kvällskurs på universitetet i ett år. Och så sen så åkte jag till Berlin, vilket är det absolut sämsta man kan göra om man vill lära sig tyska.
Ja, just det, alla är svenskar där.
Och om man hamnar i ett sällskap där några är tyska och nästan alla kan tyska, så är det alltid en person som inte kan tyska, så att då pratar alla engelska ändå. Men jag var där i ett år och läste tyska i alla fall.
Vad roligt. Mm. Underbart. Mm. Jag tänkte på att du också förutom med kritiker också arbetar som psykolog. Har det funnits en sån dragning också via Jung och Freud och sådär? Att vilja läsa på originalspråk?
Första gången jag läste Freud överhuvudtaget så var det på tyska. För att då bodde jag i andra hand i Berlin. Och min hyresvärdinna hade någon välfylld bokhylla, och då tog jag ut Freud och började läsa. Och då tyckte jag att han skrev så otroligt bra och så tillgängligt. Det var fallstudierna. Nu, det är faktiskt snarare att jag nu försöker lära mig franska för att kunna läsa Lacan. Så ja.
Okay.
För bort från tyskan.
Vad tänker ni? Hur ska man göra tysk poesi och tysk lyrik mera populärt bland svenska läsare? Handlar det om att bokförlagen ska vara lite mer på tårna och plocka upp spännande nya författarskap, eller handlar det om att vi rent kulturellt har för lite kontaktytor mot Tyskland? Det går oss förbi i princip vad som händer. Jag menar, bokmässan i Frankfurt, det skrivs väl aldrig om den i princip någonstans. Och det är liksom ändå stora litterära händelser. Vad behöver vi göra för att öppna dörrarna för Tyskland?
Man kanske kan ha typ en podd om det. Nej, men jag tror att det bara är rent konkret en rad olika antingen utgivningar eller evenemang eller projekt som öppnar upp för översättningar och kulturutbyten. Jag tänker att det hade varit skönt om just om de som vill få till bättre kulturutbyte med vilket språk det än må vara och inte bara syssla med översättningar. Det blir väldigt lätt så att säga, men nu ska vi lära oss lite mer om tysk ung poesi. Då måste vi ha ett översättarseminarium. Vi ringer de sju översättarna som översätter tysk lyrik och sen så bjuder vi in. Så det är fint och bra. Men jag tror också att det hade varit bra att få möta tyska som tyska. Liksom. Alltså att man får det tvingas lite mer på det sättet och ha utbyten istället. Eller skicka skrivarskolorna för att börja göra studieresor ner till München eller någonting. Alltså att den typen av utbyte också är ganska viktigt. För att översättningen ju också i slutändan är svensk litteratur. Mm. Alltså den översatta litteraturen tillhör ju den svenska litteraturen.
Såklart.
Mm. Även när det kommer från tyska. Mm. Så att mer av allt tror jag är lösningen.
Skulle ni hålla med mig om jag säger att lyrik då ändå är den mest svåröversatta genren av dem alla? Och att det på någon nivå aldrig riktigt går att överföra ett lyriskt uttryck från ett språk till ett annat?
Det beror verkligen på dikten, tyvärr. Alltså nu finns det så mycket. Jag är lite skrivlärare och då håller jag i poesikurser, så brukar jag bara säga att det enda som kännetecknar poesin i Sverige just nu är att den är väldigt tillåtande om man jämför med prosan. Vi är så stränga när det gäller prosa och romaner att de liksom ska vara på ett visst sätt, annars så blir det konstiga. Men vi ger ut mycket olika poesiuttryck som helst idag på massa olika småförlag. Så att poesin ser väldigt olika ut och det gör den även i Tyskland. Mm. Eller i tyskspråkiga. Så att vissa saker är väldigt enkla att översätta. Och andra är ju fullkomligt omöjliga. Och det har ju att göra med hur mycket man sysslar med saker som tvetydigheter och
såklart
rytmiska mönster som är väldigt viktiga. Och sådär. Man förlorar ju alltid någonting, men jag menar, det är ju inte att det inte går att översätta.
Jag skulle nog säga att poesi absolut är svårast om man ska tänka i genre. Men sen så tänker jag också att det finns massa väldigt begåvade översättare från tyska till svenska. Och något som jag tänker är ett problem, det är att de större förlagen nästan helt har slutat ge ut kvalitetslitteratur från andra språk. Och det man ger ut som är översatt, det är ofta middlebrow eller vad man ska säga. Alltså, det är inte det mest intressanta. Det är inte det bästa. Utan det kommer ut på de mindre förlagen. Och jag tänker att de större förlagen behöver ta mer ansvar i det och inte bara tänka på att tjäna pengar.
Det hade ju varit underbart om de stora koncernerna liksom skulle lägga mycket mer pengar och tid och energi och arbete på den typen av utgivningar. Jag tror också att det finns ett problem som handlar om bristen på förmedling, alltså allt ifrån bristen på kulturkritik som vi har varit inne på, eller liksom de kapade kultursidorna, till bristen på fysiska bokhandlar i Sverige. Har man inte mycket kontaktyta, olika typer av förmedlande instanser när det gäller litteratur, då är det också svårt att ens ta till sig den stora fina utgivningen som finns bland de små förlagen i Sverige. För att en sån stor del av litteraturförmedlingen är Adlibris lilla fönster. Det är liksom där vi ser de 10 topplistorna och vi ser på strömningstjänsterna. Då spelar det ingen roll om vi har en jättefin gräsmatta nere, för att det är så mycket toppbästsäljande som tar upp platsen. Mm. Så att jag tror att absolut man hade kunnat kofota in från de stora förlagen, men det krävs också någon form av omgörning av infrastrukturen lite lägre ner för att det verkligen skulle bli bra. Alltså, bibliotek är ju såklart en kontaktyta som finns, men den är ju inte på uppgång, va? Biblioteksytan här i Sverige.
Men det finns ju också till exempel en nättidskrift som Dixikon.
Absolut.
Som introducerar litteratur som inte finns utgiven på svenska. Och där det skrivs regelbundet om tysk litteratur.
Ja, och mindre förlag har ju verkligen gett ut. Edda förlag hade ju Gröna serien, Ramus förlag, Ellerströms och så har ju verkligen gett ut tyska poeter. Det är ju inte så att det inte finns, och då talar vi verkligen samtida poeter lite, födda på 60, 70, 80-talet.
Lite gratis reklam här. 3 stycken titlar från Ellerströms förlag har vi på bordet.
Ja, fantastiskt. Och jag tänkte faktiskt som avslutande moment i den här podden höra om ni vill sälja in lite tysk poesi till våra lyssnare. Mikaela, du har tagit med dig Anja Utler, men du kanske har något annat också?
Ja, det var faktiskt inte det jag tänkte läsa. Utan då tänkte jag läsa Ingeborg Bachmann. Och det är en av hennes sista dikter innan hon gick över till att skriva prosa. Och jag tycker att den här dikten har just... eller ja, den ägnar sig uppenbarligen åt... ja, men just de här språkfrågorna som jag tycker är kännetecknande för den tyska litteraturen. Och det är Linda Östergard som har översatt det här också. Inget tilltalar mig längre. Ska jag styra ut en metafor med en mandelblomma? Korsfästa syntaxen på en ljuseffekt? Vem vill tänka så det knakar på så onödiga ting? Jag lärde mig en insikt med de ord som finns för den understa klassen. Hunger, skam, tårar och mörker. Med det solkiga snyftandet, med denna förtvivlan. Och jag förtvivlar ännu av förtvivlan. Över så mycket elände. All sjukfrånvaro, alla levnadsomkostnader. Kommer jag att klara mig? Jag försummar inte skrivandet, utan mig. De andra vet, det ska gudarna veta, hur man reder sig med orden. Jag är inte min egen assistent. Ska jag fånga in en tanke, föra bort den till en upplyft satsel? Unna öga och öra, ordmunsbitar av högsta kvalitet. Utforska libidon hos en vokal. Beräkna våra konsonanters värde som älskare. Måste jag, med detta hagelförstörda huvud, med skrivkrampen i denna hand, under trycket från 300 nätter, riva sönder pappret, sopa undan de anstiftande ordoperorna och så förinta jag, du och han, hon, det, vi, dem. Ja, jag ska de andra. Min del, den ska gå förlorad.
Tack så mycket. Fint. Erik.
Ja, jag tänkte läsa 2 korta dikter. Och det var så att jag skulle ha med mig Friederike Mayröckers sista bok. Men jag glömde den. För jag hade tänkt läsa det på tyska och sen i en översättning, en skiss som jag har gjort. Men nu kommer jag läsa den översättningen och sen kommer jag läsa super, super kort på tyska. Ur samma bok. Mm. Som fanns på internet.
Det är alltså din översättning.
Precis, det här är min mitt skiss. Den kommer komma. Den kommer komma, har jag hört en fågel säga. I översättning av en annan, mycket bättre översättare. Okej, det här är alltså ur den sista boken. Magens und Moosgrün ans Fenster trete. Visst heter det så? Jag tror det. Alla får rätta mig sen efteråt om det är fel. Äntrande, den gången vet du. Uppför sluttningen, det förkrympta trädet som inga frukter mer. Käre Sigfrid gladde sig stort åt gruppfotot med Gabriele Rotermann. Hennes vassa fall minner om barndomslov. Du ser mycket elegant ut med vågor i håret. Så mycket som händer i Meran. När Fabi i Wien hade jag som liten flicka stora svarta rosetter i håret. Att jag typ såg ut som en nattfjäril. Mina sneakers som jag älskar er. Mina erfarenheter, känna dem eller att förhäxa dem. Den helt och fullt slocknade citronfjärilen. Lotteriet som är min överlevnad. Snart närmar sig av vinter, vikt. Abend am Fluss. Att vi på en liten bänk under fullmånen. bakom bergen, jag menar sjönk ner, jag skriver månljus hänryckt i månljus lika med pappersadel och så vidare. Kan inte dra ner jalousierna i mitt sovrum så att morgonsolen, alltså mitt ansikte, krattar sönder. Är du dirigent för en vind i morse? Och sen den här superkorta, så kommer jag läsa den på tyska och sen i världens snabbaste översättning. Mm. Bertolt Brecht schrieb ein schönstes deutsches Gedicht über eine weiße Wolke und ein siebtes Kind, welches ich oft beweint. Es war eine weiße Wolke, welche sich auflöste, während er eine Frau beschlief in einer Wiese. An jenem Tage, als ein Mann den Mond betrat, schlief ich in einer Wiese mit einem Mann, dessen Brust eine zarte Leine umspannte, aus dessen Munde ein feines Gras. In einem Fiebermonat, 28.09.2017. Okej, översättning. Bertolt Brecht skrev än den vackraste tyska dikt om ett vitt moln och ett sjunde barn som jag ofta begråtit. Det var ett vitt moln som löste upp sig när en kvinna sov på en äng. På den dag en man gick på månen sov jag med en man på en äng vars bröst omfamnades av mjukt tyg. Ur vars mun fint gräs från en febermånad.
Tack Erik. Och tack publiken och tack Mikaela. Och
tack Edith.
Ja.
Mm, tack så mycket.
Vi är klara med den här podden.
Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mer om aktuell svensk och nyöversatt poesi på ornenochkrakan.se.